Thank you for that powerful,
tack för denna mäktiga, inspirerade hymn. Efter Esther Ballers tal sjunger kören Frälsare god. De leds av Lynn Hopkins, ackompanjeras av Austin Wheelwright med Mackenzie Smith på violin. Avslutningsbön får vi så av Rachel Huntsman. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. M. Russell Ballard föddes i Salt Lake City den 8 oktober 1928 och hans föräldrar var Melvin och Geraldine Smith Ballard. Han studerade vid University of Utah där han träffade, uppvaktade och gifte sig med Barbara Bowen i Salt Lake-templet den 28 augusti 51. Som ung man var han missionär i England där han var rådgivare i missionspresidentskapet. Han har verkat som biskop två gånger. År 1974 kallades han till president för Kanadamissionen Toronto. Det var där jag först träffade Esther Ballard. Han var min missionspresident. Människor har frågat mig hur det var att ha honom som missionspresident. Jag säger att jag känner detsamma för honom som de för sin missionspresident. Han var underbar. Han har alltid haft stor kärlek till och hängivet ägnat sig åt missionsarbetet. Medan han var missionspresident kallades han till de 70s första kvorum i april 76. Senare var han i presidentskapet för de 70. I oktober 85 inröstades han som medlem i de 12 apostlarnas kvorum. Innan Elster Ballard kallades som generalautoritet sysslade han med transporter, fastighets- och investeringsaffärer. Han har medverkat till många kommittéer och råd i kyrkan och samhället och är författare till flera böcker. Äldste och syster Ballard är föräldrar till 2 söner och 5 döttrar. De har 43 barnbarn och 37 barnbarns barn. Esther Ballard.
Well, I'd like to thank the choir.
Jag vill tacka kören. Jag har en sonson i kören. Tack Tom för att du med kören inledde den här underbara konferensen. Jag uppskattar det. De här barnbarnen är fantastiska. De kan göra vad som helst. Ni är en underbar syn. De bästa unga männen och unga kvinnorna i hela världen. Ni har Jesu Kristi återställda evangelium som leder era steg i tro i dagens allt mer ogudaktiga värld. Det är härligt för mig och syster Ballard att vara med er ikväll, både här i Marriott Center och med alla er som samlats i byggnader över hela världen. Med den moderna tekniken antar jag att en del av er lyssnar på via podcast eller andra teknikens under. Men var ni än är ikväll är jag tacksam att få tala till er. Och jag ber att Herren ska vara med oss så att det jag säger ska hjälpa var och en i ert liv just nu. Jag tackar Utah State University Institute of Religion Choir för den vackra musiken och uppskattar särskilt president Tom Mullen, en av stabspresidenterna här och en av mina assistenter när jag var missionspresident. Han var med oss i Toronto och jag är mycket stolt över honom. Ikväll vill jag följa upp det jag sa under generalkonferensen. Det av er som lyssnade, och jag hoppas att det var en del av er. Ni minns att ni fick råd från kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. Ni kanske minns att jag i mitt tal jämförde de konstgjorda flugor som flugfiskare använder med de konstgjorda lockelser som Satan använder för att fånga oss och hålla oss in i sin hemska värld av elände. Jag fick ett brev några dagar efter konferensen från en underbar ung man. Han heter Chaitan Snyder. Han är 11 år gammal. Han lyssnade på mig och skickade den teckning som ni ser på skärmen med hans personliga kommentar. Fiskare håller in fisk med konstgjort bete som symboliserar hur Satan drar in oss med beroende, den konstgjorda lockelsen. När fiskaren kastar upp fisken på stranden och fisken försöker komma tillbaka i vattnet, tycker jag att sprattlandet symboliserar vår kamp för att komma tillbaka till evangeliets trygga vatten. Men vi behöver hjälp från vår himmelska fader och Jesus Kristus för att komma bort från de här lasterna. Tack Chaitan för den koncisa sammanfattningen av mitt konferenstal. Jag citerar ur det talet. I likhet med flugfiskaren som vet att öringen drivs av hunger, känner Lucifer till vår egen hunger eller våra svagheter och frestar oss med falska beten som, om vi nappar på dem, kan göra att vi blir uppryckta ur livets ström och hamnar under hans obarmhärtiga inflytande. Men till skillnad från sportfiskaren som fångar och kastar tillbaka fisken oskadd i vattnet, släpper Lucifer inte frivilligt taget. Hans mål är att göra sina offer lika olyckliga som han är. Jag ber att Herren ska välsigna mig så jag kan lära er den här mycket viktiga principen. Principen är den här. Håll Jesu Kristi evangelium enkelt. Aposteln Paulus hade samma bekymmer på sin tid när han sa: men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. I Mormons bok förklarar profeten Nefi Kristi lära och evangelium med dessa enkla ord. Jag syftar på orden ur andra Nefi, kapitel 31. Jag ska bara välja några uttalanden. Ni kan läsa hela texten sedan. Bland annat sa Nefi: ja, min själ gläds åt tydlighet. Kan vi följa Jesus om vi inte är villiga att lyda faderns befallningar? Och fadern sa: omvänd er och låt döpa er i min älskade sons namn. Den som döps i mitt namn ska fadern ge den heliga anden. Och jag hörde en röst från fadern säga: ja, min älskades ord är sanna och trovärdiga. Den som håller ut in till änden, han ska bli frälst. Ni hade inte kommit så långt utom genom Kristi ord med orubblig tro på honom. Mina älskade bröder, det finns ingen annan väg och inte heller något annat namn givet under himlen varigenom människan kan bli frälst i Guds rike. Och se, detta är Kristi lära. Profeten Joseph Smith definierade evangeliets första principer och förordningar i den fjärde trosartikeln. Tro på Herren Jesus Kristus. 2. Omvändelse. 3. Dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse. 4. Handpåläggning för den heliga andens gåva. Jag vill inrikta mig på Kristi lära och evangelium ikväll. Mina kära ungdomar, det pågår mycket i världen idag som står i direkt motsats till evangeliets principer. Ni måste känna till Kristi lära och leva efter och försvara den i alla ert livsdagar. För några år sedan kom en av mina missionärer för att träffa mig. Han sa så här: president Ballard, Jag håller på att förlora mitt vittnesbörd. Jag har en del frågor som ingen vill besvara åt mig. Min biskop och min stavspresident sa bara att jag skulle glömma dem. Och de hade inga svar. Jag bad honom skriva ner sina frågor och bad honom komma till mig om 10 dagar. Så skulle jag besvara var och en av dem. När han gick ut från mitt kontor kände jag mig manad att ställa den här frågan. Äldste, hur länge sedan är det som du läste i skrifterna? Han medgav att det var ganska länge sedan. Jag sa, du har gett mig en uppgift. Det är bara rätt om jag ger dig en. Läs nu minst 1 timme i skrifterna varje dag tills du kommer tillbaka för att få dina svar. Han gick med på att göra det. När han kom tillbaka var jag redo. Och han sa till mig, President Ballard, jag behöver inte svaren. Jag vet att Mormons bok är sann. Jag vet att Joseph Smith är en profet. Jag är nöjd nu. Och jag svarade, du ska få svaren på dina frågor i alla fall. Jag har ju arbetat hårt med dem. Det var all den här antimormonpropagandan som det handlade om. Jag frågade honom efter vårt samtal, och vad har du lärt av allt det här? Och han gav ett mycket betydelsefullt svar. Jag har lärt att ge Herren lika mycket tid. Låt oss nu tillsammans se över Kristi grundläggande lära och evangelium. Evangeliets första läroprincip är tro på Herren Jesus Kristus. Tro på Kristus innebär att ha en fast tro på att han är Guds enfödde son och världens frälsare och återlösare. Vår lära är att vi kan återvända för att bo hos vår himmelske fader endast genom att lita till hans sons nåd och barmhärtighet. När vi tror på Kristus tar vi emot och tillämpar hans försoning och lära. Vi litar på honom och det han säger. Vi vet att han har en makt att hålla sina löften. Vår himmelska fader välsignar dem som har tro att lyda hans son. Vi tror på Kristus och tror att han vill att vi ska hålla hans bud. Vi vill visa vår tro genom att lyda honom. Genom vår tro på Jesus Kristus kan han bota oss, både kroppsligen och andligen. Så mina kära unga vänner, ta en minut ikväll och koncentrera er på er personliga tro på Herren Jesus Kristus. Tänk på dig själv medan jag ställer några få frågor. Är du nöjd med var ditt liv och din tro på Herren Jesus Kristus är på väg? Älskar du Gud av hela ditt hjärta, din själ, din kraft och ditt förstånd? Som Herren lärde den laglärde i Lukas 10:e kapitel. Gör du de enkla sakerna i ditt dagliga liv? Ber du dina böner varje morgon och varje kväll? Läser du varje dag från de heliga skrifterna? Är ditt språk passande? Är du ärlig? Lever du efter visdomsordet? Är du vänlig och omtänksam mot människorna med sina behov omkring sig? Följer du brödernas råd som betonades under den senaste konferensen om att fullständigt undvika alla slag av pornografi? Pornografi kan inte finnas i vårt liv om vi har sann tro på Kristus. Jag säger av all min kraft, om det här är ett problem i ditt liv, låt bli det. Lever du så att du är värdig en tempelrekommendation? Deltar du aktivt i dina söndagsmöten, speciellt sakramentsmötet? Tar du sakramentet värdigt och förnyar dina förbund med Herren? Och ni återvända missionärer som är här och hör mig, bibehåller ni er värdighet som Herrens Jesu Kristi tjänare i er klädsel och i ert uppträdande? Förbereder du dig för och arbetar aktivt på att finna en evig livskamrat? Jag kunde ju tala resten av kvällen bara om det här ämnet, men jag är säker på att ni vid det här laget förstått att vi inte tycker att ni bara ska träffas och slappa. Om ni inte fattar det än, så då är det dags att förstå det ikväll. Med ert uttryckssätt, ta det lugnt. Vi rekommenderar riktiga dejter. Ni vet, en pojke föreslår en flicka att man träffas och sen har man trevligt tillsammans. Söker du verkligen en livskamrat som älskar Herren och hedrar hans heliga namn? Och ni som är gifta, har ni kvällar tillsammans när ni fortsätter att bygga och stärka er relation? Det finns förstås annat som kunde läggas till den här listan. Men om du allvarligt försöker att göra ditt bästa för att följa Kristus, då kan du svara de här frågorna och liknande frågor med ett rungande ja. När du ikväll tänkt på din egen tro på Herren Jesus Kristus, finns det något i ditt liv nu som inte är vad du önskar att det skulle vara? Om det finns något som du i ditt hjärta vet att det inte passar sig för den som har verklig tro på Herren Jesus Kristus, så låt mig berätta hur du rättar till det. Omvändelse är evangeliets andra princip. Vår tro på Kristus och vår kärlek till honom får oss att omvända oss eller förändra våra tankar, uppfattningar och beteenden som inte stämmer med Guds vilja och lära. När vi omvänder oss känner vi sorg efter Guds sinne och slutar göra sånt som är fel och anstränger oss mer att göra sånt som är rätt. Uppriktig omvändelse har flera följder. Vi känner Guds förlåtelse och hans frid i vårt liv. Vår skuld och våra sorger sopas bort. Bröder och systrar, var tacksamma att Jesu Kristi evangelium ger oss en utväg från fel som vi har begått genom uppriktig omvändelse. Om man inte förvärvar förmågan att omvända sig, så kan små vanor bli ett beroende. Vi kan alla lätt undvika att fångas av beroende, helt enkelt genom att inte ta del av beroendeskapande ämnen eller beteenden. Var så säkra, mina kära unga vänner. Vi är alla måltavlor för Satan och hans anhang. Han använder alla lockelser och varje taktik för att få dig och mig att vackla och försumma våra åtaganden och vår hängivenhet mot Herren. Den tredje läroprincipen i evangeliet är dopet. Den här principen har nästan alla som hör mig nu genomgått. Dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse. En underbar princip. Det här är det första förbund som ingås mellan oss och Herren Jesus Kristus och vår himmelske fader. Dopet är en förrättning, en helig ceremoni eller akt som visar att vi har ingått förbund med Gud. Och Gud har alltid krävt att hans barn ska ingå förbund. Ett förbund är en bindande och högtidlig överenskommelse mellan Gud och människa. Gud lovar att välsigna oss och vi lovar att lyda honom. Att hålla sina förbund ger glädje i detta liv och upphöjelse i livet härefter. Kom ihåg att Kristus gick före genom att själv döpas. Och vi är välsignade med förmånen att ta sakramentet varje vecka, vilket hjälper oss att förbli värdiga att ha anden med oss alltid. Det är en påminnelse varje vecka om våra förbund och hjälper oss bygga upp vår tro och tillit till Herren Jesus Kristus. Den fjärde läroprincipen är den heliga andens gåva. Jesus lärde att vi måste döpas i vatten och likaså i anden. Dopet med vatten måste åtföljas av dopet med anden, annars är det ofullständigt. Endast om vi tar emot dopet och den heliga andens gåva kan vi få förlåtelse för våra synder och bli fullständigt andligen på nytt födda. Den heliga anden vittnar om Kristus och hjälper oss känna igen sanningen. Han ger andlig styrka och hjälper oss göra det som är rätt. Han ger oss frid och tröstar oss i tider av prövning och sorg. Han varnar oss för andlig och fysisk fara. Genom den helige andens kraft kan vi känna Guds kärlek och vägledning för oss alla. Den gåvan, mina bröder och systrar, är en försmak av det eviga livets glädje och löfte. Och slutligen, den femte läroprincipen. Vi måste hålla ut till slutet. När vi en gång kommit in på den raka och smala vägen genom vår tro på Jesus Kristus, omvändelse och genom dopet och den heliga andens gåva, måste vi göra allt för att stanna kvar på stigen. För många år sedan stod vår trofaste stavspatriark, som var över 90, på faste- och vittnesbördsmötet och sa något jag ska aldrig kommer att glömma. Jag ska alltid minnas det. Han sa: jag ber varje kväll att Gud ska se mig dö i trygghet med mitt vittnesbörd klart brinnande. Jag sa till honom: min patriark, av alla jag känner är du väl den som inte behöver oroa sig för det längre. Han grep mig i kavajslaget och drog mig till sig så att vi var så här nära varandra. Och han såg mig i ögonen och sa det här: min gosse. Och jag var gift, hade två barn vid det här laget. Min gosse, ingen går säker förrän det är slut. Må det bli så att vi är trofasta ända till slutet. Så läran om tro på Kristus, omvändelse, att ingå förnya förbund och ledas av anden blir ett livsmönster. Våra handlingar i vardagslivet formas och styrs av de här läroprinciperna. Jag vet ju att en del av er som är återvända missionärer säger till er själva: Elster Ballard citerar en del av det här från läran i den inspirerade Predika mitt evangelium. Jag hoppas ni känner igen en del av de här orden och att ni har införlivat de här dessa innebörder med ert liv. Till de av er unga män och kvinnor som inte varit på mission vill jag föreslå att ni är klokt i att ha ett exemplar av Predika mitt evangelium. Studera kapitel 3, lektionen med titeln Jesu Kristi evangelium. Där framläggs mycket tydligt och mer detaljerat än jag gjort ikväll de steg som behövs för att undvika att fångas av Satans lockbeten och dras bort från den stig som leder till evigt liv. Så enkelt Jesu Kristi evangelium är, så viktigt det är för oss att hålla oss på den enda stig som av Gud utpekats som vägen tillbaka till hans hem i hans närhet. Evangeliet är planen för lycka. Den är enkel och vacker. Låt oss se om jag kan illustrera hur evangeliets första principer liknar en bro mellan förutillvaron, som min höjda vänsterhand här får föreställa, och evigt liv när jag höjer höger hand. Bron mellan de två är evangeliet, Jesu Kristi lära och evangelium. Vi har kommit från förutillvaron och strävar att lära och efterleva evangeliets principer. Och vi befinner oss nu här nere på jorden och försöker ta oss tillbaka, förhoppningsvis till Guds närhet. Det här kräver insikt och lydnad. Vårt mål medan vi strävar efter att leva evangeliet är att få möjlighet att ta emot alla de välsignelser som vår fader har i beredskap för sina trofasta och värdiga barn. Jesus själv sa så här, och detta är befallningen: omvänd er, alla jordens ändar, och kom till mig och bli döpta i mitt namn, så att ni kan bli heliggjorda genom att ta emot den heliga anden, så att ni kan stå obefläckade inför mig på den yttersta dagen. Sannerligen, sannerligen säger jag er att detta är mitt evangelium, och ni vet vad ni måste göra i min kyrka. Nu går jag tillbaka och ber dig igen att tänka på ditt eget liv. Hur går det för dig? Återigen, finns det något i ditt liv som får dig att avlägsna dig från evangeliets lära och komma in under Satans påverkan? Ger du Herren lika mycket tid? Du lever i en värld som översvämmas av teknologi som ger lätt tillgång till elektronisk information, underhållning, sociala nätverk på din dator, din iPad eller din iPhone. Ingen generation före din har haft så mycket teknik så lätt tillgänglig. Genom Facebook och andra nätverk kan du hålla kontakt med vänner över hela världen. Det här är ju fantastiska redskap, men jag varnar dig för att låta teknikanvändning ta upp så mycket av din tid att du blir beroende av att ständigt använda dem. På något sätt måste du begränsa användningen så att de inte tar bort dig från det som är väsentligt, dyrbart och evigt. Vi behöver bara se på kvällsnyheterna och läsa tidningarna för att inse att världen har enorma problem. Det förekommer jordbävningar, orkaner och tornader på olika ställen. Det förekommer krig och rykten om krig. Vi har svält, lidande och folkmord, för att inte nämna mord och andra våldshandlingar. En del av er kanske tänker att framtiden i dagens värld inte har så mycket för dig att sträva mot. Jag minns när jag som 13-årig pojke kom hem från prästadömets möten på söndagen den 7 december 1941 och fick veta av mina föräldrar att Japan just bombat Pearl Harbor. Det här kastade ut Förenta staterna i ett världskrig som redan rasat i Europa i 2 år. Då kändes det som om att livet som vi förstod det hade nått sitt slut. Det rådde stor osäkerhet och många unga män togs ut till militärtjänst. Men då, precis som nu, mitt i konflikter, kamp och onda inflytanden i världen, finns det ändå mycket gott. När jag föddes för länge sedan, när alla ni var kvar i andevärlden, fanns det bara omkring 20 länder i världen som med någon trovärdighet kunde kalla sig demokratier, där medborgarna kunde åtnjuta någon del av de friheter som vi tar för givna. Idag finns det över 90. Allt fler av världens människor kan leva sina liv i frihet och efter sin egen tro. Idag är fattigdomen i världen på nedgång och arbetet med världshälsan har gjort oerhörda steg framåt när det gäller hälsovård och förbättrat dricksvatten i utvecklingsländer. Det som händer är anmärkningsvärt. Utbildningsmöjligheter blir också tillgängliga för allt fler. Det finns många orsaker för er som är här ikväll att fyllas med hopp och optimism. Låt inte Satan påverka dig och hindra dig från att tro på den ljusa framtid som du kan se fram emot. Vi bereder oss alla för att njuta av livet genom de dagliga beslut som vi fattar. Om du är sann och trofast mot Kristi lära och evangelium blir en mängd underbara möjligheter dina. I kyrkan kommer dina ledare i församlingar, stavar och på generalnivå att inspireras till att kalla dig att verka i kallelser som du förbereds för och som du nu förbereder dig för som följd av ditt kloka beslut att hålla Guds bud. Om 30 år blir kyrkans ledning i stor utsträckning beroende av hur väl var och en av er förberett er för att ta emot de kallelser att tjäna som kommer till er i kyrkan. Jag tänker på det här. Tänk på det här. Det tog kyrkan 98 år från 1830 till 1928, det år när jag föddes, att organisera sina första 100 stavar. De nästa 100 stavarna organiserades under de följande 24 åren. Sen ser vi en mycket intressant bild växa fram. I slutet av 1960, bara 8 år senare, organiserades den 300:e staven i Toronto, Kanada, under den tid som president Thomas S. Monson var missionspresident där. För 2 veckor sedan så deltog syster Ballard och jag i en stavskonferens i Toronto där man firade sitt 50-årsjubileum. Och 1964, bara 4 år efter bildandet av den 300:e staven, den 400:e staven, organiserades då. 200 stavar organiserades under de följande 9 åren och den 900:e staven organiserades i mars 1978. Och snart, ungdomar, organiseras den 3000:e staven. Vad har det att göra med er unga män och kvinnor som sitter här ikväll? Antag att kyrkan bildar 100 stavar om året. Det skulle betyda att år 2040, om bara 30 år, har antalet stavar fördubblats till ungefär 6000. Ni själva då omkring 50 år då. Fråga er nu er själva. Var finns de 6000 stavspresidenterna? Var är deras första rådgivare, andra rådgivare, verkställande sekreterare, kamrerer? Var är de 6000 gånger 12 eller 72 000 högrådsmedlemmarna? Och anta att varje stav har i genomsnitt 10 enheter, vilket är dagens genomsnitt. Var är de 60 000 biskoparna? Första rådgivarna, andra rådgivarna, verkställande sekreterarna, kamrerarna, äldstekorumspresidenter och deras rådgivare, högprästernas gruppledare och deras assistenter, hjälpföreningens, unga kvinnors och primärspresidenter och deras rådgivare och så vidare. Var finns de? Jag talar till dem just nu. Det är ni. Kommer ni vara redo att ta emot de kallelser som Herren ger er? Vår himmelska fader har en evig plan för var och en av er. Er födslorätt, den förmån ni har som medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, är rena underverket i en värld med 6 miljarder människor. Ni gav vissa mycket viktiga löften och gjorde åtaganden till er himmelska fader medan ni levde med honom i förutillvaron. Ni kanske undrar hur namnen på biorganisationsledare, biskopar, stavspresidenter och generalauktoriteter kommer till deras sinnen som har ansvaret för att ge kallelser att tjäna. Hur vet en stavspresident vem som ska vara biskop? Hur vet en generalauktoritet vem som ska bli stavspresident? Idag, just idag, la jag händerna på en splitter ny stavspresidents huvud. Vi omorganiserade en stav i helgen. Vilken förmån det är. Vilken förundligt ansvar. Hur vet kyrkans president vilka som ska vara kyrkans generalauktoriteter? Det är genom uppenbarelse som namn tillkännages för de som visat sig värdiga och pålitliga och som lever efter Kristi evangeliums grundläggande lära. Låt inte en enda dag gå utan att du försöker göra dig redo att tjäna. Kom ihåg att jordelivet är en tid när vi alla ska förbereda oss för att möta Gud. Ja, Amalek uttryckte det så här. Ty se, detta liv är tiden för människorna att bereda sig att möta Gud. Jag ser, detta livets dag är dagen för människorna att utföra sina verk. Och som jag sa till er förut, eftersom ni har fått så många vittnesbörd, vädjar jag till er att ni inte uppskjuter er omvändelsedag till slutet. Ty efter detta livets dag som är oss given till att bereda oss för evigheten, se, om vi inte utnyttjar vår tid medan vi är här i livet, då kommer mörkrets natt under vilken inget arbete kan utföras. Så varje dag av ditt liv hjälper Herren dig om du litar på honom och håller hans bud. Herren tillkännager för den ansvarige ledaren att du är redo att tjäna eftersom du hållit dig kvar på evangeliets stig och har uppfyllt de åtaganden du har gjort redan innan du föddes och de åtaganden du har gjort genom Jesu Kristi evangeliums lära som ska leda dig i alla ditt livs dagar. Jag föreslår att du börjar nu genom att acceptera kallelser. De förbereder dig för framtida kallelser, att tjäna i kyrkan. Gör det som behövs för att bygga en verklig relation, mina älskade unga vänner, med er himmelske fader. Ni är hans andliga söner och döttrar. Era gudomliga föräldrar älskar er av allt hjärta, liksom Herren Jesus Kristus gör. De vill att ni följer den stora planen för lycka som leder tryggt tillbaka hem till deras närhet. När vi nu närmar oss slutet av det här mötet ber jag att ni alla alltid ska sträva efter att vara förankrade vid evangeliets lära, principer och förordningar. Ge alltid, bröder och systrar, ge alltid Herren tillräckligt med tid så att ett vittnesbörd inte glider över till världens falska läror. Lyssna till bröderna. Vi gör allt som vi kan för att undervisa er om sanningen och uppmuntra er till att vara förankrade vid det som håller er trygga och fria. Gör det rätta varje dag av rätt orsaker så går det bra för er. Förbered er på alla sätt för att vara redo när Herren behöver ert tjänande i sin kyrka. Och när ni går ut i världen kommer ni att fortsätta att prövas. Det är en av avsikterna med livet. Vi har sänts hit för att avgöra hur beslutsamma och hängivna vi verkligen är. Och för mig är det spännande att tro att vi kan bli, ja, att vi kan växa till storhet genom att följa Herrens Jesu Kristi föredöme. Jag tycker om följande verser. De är tillämpliga på oss alla. Den heter Eken av Johnny J. Ryder Jr. En mäktig vind blåste natt och dag. Den berövade eken dess löv. Den knäckte sedan dess grenar och drog i dess bark tills eken var trött och bar. Men eken stod ändå alltid fast medan träden runt omkring föll ner. Den trötta vinden gav upp och sa: "Hur klarar du att stå kvar, du ek?" Och eken sa: "Jag vet att du kan bryta varje gren i tu, föra bort vartenda löv och skaka mina grenar och få mig själv att vaja. Men jag har rötter djupt ner i jorden som väckt sig allt starkare sedan jag föddes. De kommer du inte åt, för du ser, det är den djupaste delen av mig. Fram till idag var jag inte säker på hur mycket jag kunde uthärda. Men nu har jag funnit, tack vare dig, att jag är starkare än jag anat." Mina kära unga bröder och systrar, var som den starka eken. Lär känna hur starka ni är. Plantera er tro och förtröstan på Gud och Kristus djupt ner i evangeliets jordmån. Var alltid medvetna om de konstgjorda flugor som hölls framför oss av den bedrägliga människofiskaren Lucifer. Må vi ha visdom och andlig insikt nog att urskilja och förkasta hans många farliga erbjudanden. Lev efter Kristi lära. De enkla och grundläggande principerna: tro på Herren Jesus Kristus, omvändelse, hedra dopets förbund, lev så att ni är värdiga den helige andens sällskap och håll ut till slutet. Gör det här varje dag, så kommer Herrens ande att vara med er och hålla er tryggt på stigen som leder till evigt liv. Jag bär mitt vittnesbörd till er. Ni ska veta att vi älskar er. Ni kommer att bära på era axlar den här kyrkans framtid. Ni har en storslagen framtid. Jag ber med hela mitt hjärta att ni ikväll ska göra det som ni behöver göra, om ni behöver rätta till något i ert sätt att leva. Jag vittnar om, jag bär mitt vittnesbörd till er, att Jesus är Kristus. Han lever verkligen. Det här är hans kyrka. Och vi är ute i hans ärenden. Vi är hans förbundsfolk. Jag vet det. Jag bär detta vittnesbörd och ber nu att Herren ska välsigna er. Jag nedkallar den välsignelsen över er i hans heliga namn, så att ni alltid ska finna frid, glädje och lugn förvissning i hjärtat. Att ni gör ert allra bästa för att vara värdiga hans heliga namn. Må det bli er välsignelse nu och genom alla ert livs dagar, är min enkla bön, mitt vittnesbörd och min välsignelse i Jesu Kristi namn. Amen.